Hej och välkomna till Kompilator, där vi idag har inte en utan två gäster. Välkomna Simon och Alexander.
Tackar, tackar.
Tack så mycket.
Berätta, vilka är ni?
Ja, vad ska vi säga? Vi är två snubbar som sitter just nu på samma kontor uppe i Sundsvall. Vi har jobbat ihop i, vad kan det vara, Alex? Närmare 5-6, snart 7 år kanske på olika sätt.
Ja, det stämmer väl.
Alltid på produktföretag förut, men sen drygt ett år tillbaka så kör vi frilanssvängen vi också. Och vi satt väl ungefär, kan det varit knappt ett år på varsitt håll, och sen tyckte vi att det var tråkigt att bara sitta hemma, så skaffade vi det här kontoret då, tillsammans med två andra snubbar.
Det är jättetrevligt att ni vill vara med och prata om dagens ämne som är PHP. Som är ett programmeringsspråk som inte lämnar någon oberörd, verkar det som. Väldigt många har en bild av det som långsamt och dåligt och konstigt och gammaldags. Men jag har alltid varit lite ömhjärtad inför PHP. Inte minst för att den första koden som jag fick betalt för att skriva för 20 år sedan blir nästa år. Var ett custom CMS för en forskargrupp på KTH. Jag fick 1500 kronor för någonting som tog typ 60 timmar att göra, så det var väldigt dålig timpenning. Men jag fick betalt och för kod jag skrev, så jag var väldigt nöjd då. Men berätta, hur kom ni i kontakt med PHP?
Ja, du som har fått betalt för att skriva PHP, jag tänkte säga.
Ja, precis, jag har fått betalt för. Jag började min karriär på en sån klassisk webbyrå här i stan 2010-2011. Och där var det ju PHP och framförallt väldigt mycket WordPress som gällde. Så det var så jag kom i kontakt med PHP. Det var mitt första programmeringsjobb. Så det var bara att... Jag visste inget annat än PHP just då. Så där satt jag med det i typ 2,5 år. Och sen har jag varit borta ifrån det sen 2013 och hållit på med massa annat. Och vi var väldigt mycket React och Node, JavaScript-grejer. Och så kom det här då nu, och så visade det sig att den här kunden kör PHP.
Just det. Och du då, Simon?
För mig så, min väg in till liksom datorernas värld var ju genom lanandet. Och jag tror att det här måste ha varit omkring 2000-2001 då man konka med sin burk någonstans, spela Counter-Strike, och sen så, som i anknytning till det, så fanns det liksom olika system, att man hängde på något forum innan PHP-BB, då var man nyfiken liksom på vad betyder PHP här. Vad mer, efter LAN-et så gick man in på en sån här HL-stats där man kunde se vem som var bäst med AK'n eller AVP'n eller så andra. Så där. Och så, även där så såg man ju någonstans att det var män och PHP tjofräs liksom, och så jag tror att där någonstans så, och så var det någon liksom på byn som kunde koda PHP, så att det var väl där som jag varit som nyfiken av det. Sen så tror jag inte att man kunde, för då var jag, kan jag varit då 13, 14, 15 under liksom de formativa LAN-åren så där, men så då var det ju ytterst lite kodande, men mest en fascination. Och sen så var det väl när man själv tyckte att det skulle vara kul att lägga upp någon hemsida eller göra något random så där. Jag vet inte om det var som GeoCities, men man började väl med index.html, och sen när man tyckte att hur kan vi få det här ännu mer häftigt, så såg man att man kunde ändra till index.php och lägga in och taggar och sånt där, och så kunde man göra häftiga saker. Så att, men sen så jag pluggade nere i Linköping, och där, jag vet inte om det är liksom stan, men PHP fanns inte på kartan där, och mitt första jobb där jag fick betalt var i Python runt 2007. Och sen så nästa jobb också Python, bara en slump känns det som. Och så var det väl typ att jag tyckte Django var bättre än det jag sett i PHP. Så det är också liksom först nu när vi hittar den här kunden som PHP har varit aktuellt igen.
Det är ju många som har starka åsikter om PHP. I alla fall tidiga PHP var en väldigt potent footgun. Det var ju extremt lätt att komma igång, som du säger. Det var bara liksom lägga en index.php i roten på sin sajt och så var man igång. Och många var vi nog som typ FTP direkt in i produktion och redigerade index.php med FTP-programmet. Jag vet att jag gjorde det i alla fall.
Mm. Ja, bra.
Men jag tror att många har kvar den bilden, och det har hänt extremt mycket med PHP. Inte minst tack vare Facebook som skrevs med PHP från första början och i någon form fortfarande kör det, som jag förstår det.
Ja, visst är det något, jag vet det, hiphop eller något sånt där, så vet jag inte om de fortfarande kör det. Men jag funderar på det du sa om, för jag också funderar på det, att bilden är liksom att POP var så förskräckligt, så att det kan man inte sitta med. Men sen har jag försökt att tänka så här, liksom vad exakt var det som det här är liksom hålet du kommer trilla ner i om du fortsätter på POP-spåret. Men jag har inte något så här liksom rakt svar på det. Så jag är lite nyfiken på vilka var de här liksom jättefarliga footgunsen egentligen?
Ja, jag kan inte svara på det. Jag har nog själv trillat i den fällan att jag har liksom massa hjärnspöken som kanske inte alls. Kan det vara så att man snarare själv var väldigt ny på programmering och kunde bygga SQL injection galore?
Ja, det tror jag också det ligger mycket i, att man liksom farorna finns i andra språk också, men de var ännu närmare för att man var så mycket nybörjare kanske.
Alex, du nämnde ju WordPress som ju bygger på PHP. Jag har inga färska siffror, men sist jag hörde så är det liksom, om det var 45% av alla sajter på internet som kör WordPress och i förlängningen PHP. Så den är, om inte annat så är den ju verkligen, vad heter det, battle-tested.
Ja. Ja, precis. Jag tänker precis det som vi pratar om nu också, om footguns och så. Eller varför POP har ett ganska dåligt rykte är ju i mångt och mycket, känner jag, är väl från WordPress i sig. Alltså att WordPress har blivit synonymt med POP. Och liksom dålig kod eller jäkligt spaghettiartad kod som finns i mycket av pluginsen som är i WordPress. Jag är inte alls direkt insatt i WordPress-kärnan för att uttala mig om hur den ser ut. Men det, jag vill minnas att då där kring 2011 så var det ganska mycket snack om att den också var lite, kanske inte jättekul. Men det är väl min uppfattning om det. För jag är lite inne på också att så här, jag kan också ha hakat på trenden. Efter att man slutade jobba med POP så börjar man säga att POP det är bara skit liksom. Men medan jag jobbar med det så kan jag nog inte säga att jag tyckte det. Men det var ju, ja, mycket var ju kring det, och det var ju också att man inte var särskilt, att man var ganska ny som utvecklare och sådär, men just kring deployment och de bitarna, för att det var ju liksom mycket FTP och flytta över filerna och liksom hur man paketerade liksom det vid deploy. Det var ju, men det är ju inte riktigt POP:s fel.
Nej, precis, exakt. Tankevurpan man kanske gör är som sagt att det var så lätt att göra saker och bli produktiv snabbt, att man liksom hoppar över en massa guardrails som andra språk och ramverk kanske sätter upp framför en. Jag vet att .NET, ASP.NET projekt, det satte man ju inte upp på långa vägar lika lätt som ett PHP-projekt. I alla fall inte gamla .NET. Nya .NET är enklare, men det är fortfarande, det är långt ifrån lägga en index POP i roten på en lampstack. Det är en annan grej. Det är att PHP har ju funnits på typ precis alla webbhotell överallt, alltid. Det är liksom, det finns överallt. Det är nästan som Vim liksom. Det ingår nästan i standardinstallationerna på Linux-distributioner.
Jag håller med om det. Och sen jag tror det var en sån grej som man aldrig reflekterar över när man höll på med det, att det bara fanns där. Så jag blir lite nyfiken när du nämner ASP och ASP.NET. Liksom hur, för där kändes det som att man måste liksom gå över någon till tröskel för att ens liksom komma i kontakt med det. Eller i alla fall med den resa jag har. Så där. Men liksom hur kommer man in i liksom ASP istället för POP på den tiden?
För min del var det i alla fall att jag, mitt första riktiga jobb inom AirQuotes var en .NET. De körde .NET och jag tyckte om att jobba med webb, och så, då blev det liksom naturligt att man gled in på den biten. Men grejen med den och Microsoft i stort är att det är som den här ugglemimen. Hur man ritar en uggla, först ritar en cirkel och sen ritar du resten av den jävla ugglan. Och det är väldigt mycket så med Microsoft. Det är jättelätt att få upp, liksom, upp någonting lokalt på sin dator. Och liksom, det finns jättemycket bra tutorials. Men sen ska du få upp det liksom i produktion. Ja, men då det är det en hel vetenskap som inte alls är lika lätt. Och det finns liksom webbhotell som kör ASP.NET. Men jag upplevde dem aldrig som att de var lika utvecklarvänliga som PHP.
Mm. Jag tänker också när du nämnde att det var liksom hos en arbetsgivare eller hos en kund. Liksom att var man tvungen liksom att ha en licens först innan du ens kunde köra det lokalt? Eller har du...
Nej, Microsoft är faktiskt väldigt bra på att ge bort licenser, hör och häpna. Mm. De har ju sina community editions för både Visual Studio och SQL Server och allting. Som är liksom, de är i princip samma som professional versionerna. Mm. Det enda är att du typ... Du får oftast till och med köra dem i produktion, men brukar finnas liksom en cap på hur mycket pengar du får tjäna på dem. Men det, de satsar stort på att liksom få in utvecklare.
Mm. Men visst är det som hänt något med Microsoft där, att jag tänker sen med VS Code och GitHub och allt det, att det känns ändå som att Microsoft är någonting annat nu än vad det var liksom 2000-2010, och jag vet inte vart det vill komma riktigt, men liksom det fanns, man var ändå tvungen att hitta någon licens då, eller någon, vad ska jag säga, det här kanske man får klippa bort, men liksom det, eller kunde man hitta en lampstack liksom på någonstans fast för Microsoft?
Nej, precis. Bara för att klargöra vad vi menar med lampstack. Lamp stod för, ska jag säga, Linux, Apache, MySQL. Precis.
POP.
Det fanns till och med till Windows att man kunde ladda ner en installer som satte upp allt det där. Så att man bara fick liksom en mapp som heter typ www. Och så kunde man börja lägga... Man kunde börja lägga POP-filer i den och bygga klart. Och så kunde man bara ladda upp det till sitt webbhotell och så var det driftat och klart. Medan den vägen med ASP.NET, och inte bara med ASP.NET utan med många andra webbramverk, tror jag är mycket längre.
Mm.
Men... senaste tiden så har jag följt hela den här indie-hacker-rörelsen som dök upp senaste 5 åren. Typ. Och kort och gott så handlar det om utvecklare som liksom som startar enmanna företag och bygger någonting som kan liksom försörja dem och ge dem en bekväm livsstil. Och där är PHP och särskilt då kombinerat med Laravel jättestort, just för att det är sån extremt kort startsträcka och man är så produktiv.
Mm.
Har ni någon erfarenhet av Laravel?
Ja, vad har vi?
Vi har ganska kort. Nej, alltså innan vi började i september jobba med vår nuvarande kund så hade jag i alla fall ingen erfarenhet av Laravel. Men nu håller vi på att bygga en applikation på det. Och efter att jag hade jobbat på byrå så jobbade jag på ett media, ja, mitt media här i stan. Då körde jag faktiskt Rails eller Ruby.
Mm.
Så att, det jobbade jag med under ett antal år. Och jag känner ändå igen väldigt mycket av Laravel-tänket ifrån Rails.
Mm.
Så jag tycker det har varit väldigt, väldigt lätt att komma in i. Det är likt många andra ramverk också. Men sen apropå det så såg jag den här dokumentären om just Rails som finns på YouTube. Mm. Just det där som du nämner om att kunna bygga saker som en one man show och liksom driva hela. Att det var liksom en stor grej med för Rails också. Att det gjorde det möjligt, och jag tror det var Shopify-snubben som pratade mycket om det. Att det var det han hade gjort. Att det var liksom Rails som gjorde det möjligt för honom att bygga Shopify från början. Alltså.
Min favorit tweet angående enmanna one man shows är en kille som heter Levels på Twitter/X. Och han har ju startat flera framgångsrika företag, men han har en tweet som låter så här. Han har ett företag som heter remoteok.io som är typ en jobbsajt för jobb som går att göra remote. Och tweeten låter så här: remoteok.io is a single PHP file called index.php generating $65,000 this month. No frameworks, no libraries. Och det är lite kärnan i det jag är ute efter, att det kanske inte behöver vara så komplicerat. Det är helt okej att liksom slänga ihop något som bara funkar och generera pengar.
Mm. Mm. Ja, det är fascinerande. Och vi har ett liknande case från vår nuvarande kund. Det är inte ska man säga, vi jobbar mot en kund i fordonsindustrin, och deras kunder i sin tur besöker dem ofta, alltså med sina fordon. Och sajten är byggd på WordPress, och de använder ett plugin som heter VP Forms. Och då var det en på bygget som han kom på liksom att ska vi inte skicka ut det här formuläret inför de här besöken till våra kunder. Och han kunde göra det själv liksom, utan att ta in någon kodare eller designer eller UX som skulle kika på det. Och så visade det sig liksom att var nu, ja, men säg att det här gör deras kunder tiotusentals gånger om året. Han kunde se att typ 90% gick in i det här formuläret, och att det ökade försäljningen med, ja, men lite grann så här. Och där, liksom i den skalan så handlar det om liksom potentiellt några miljoner om året. Mm. Det är inte så här index.php, det är fortfarande WordPress. Men liksom det finns ju någonting där i att en själv kanske hade fastnat i att vad är det perfekta sättet att göra det här formuläret på? Eller hur gör vi det här formuläret så att vi kan lägga till saker eller följa upp? Men att
jag ska göra ett formulärramverk.
Ja, men man hade troligen fastnat där innan man skickat ut det till första kunden. Liksom. Och jag vet inte om det är något med POP i sig, eller om det bara är attityden hos dem som använder POP, eller om det är att det inte ens är utvecklare alla gånger som gör saker. Men det känns som att det ändå är något där gemensamt mellan tänket hos Levels.io och andra vanliga POP-shoppar som man håller det väldigt enkelt.
Ja, jag tänkte säga det är en lite så för- och nackdel just i WordPress, om man pratar plugins, att många av pluginsen i WordPress är ju gjorda för typiskt sådana här case, att sådana som kanske inte är kodare, utan man kan administrera WordPress, man kan installera ett plugin direkt ifrån adminet liksom. Så är många plugin gjorda. Det upplever jag en frustration när man som utvecklare vill bygga någonting i WordPress, att det finns liksom inte exponerat via några API eller någonting så här enkla saker som man tänker att jag vill bara få tillgång till datan här för det här formuläret. Sådana saker är ju kanske inte, det är bra för sådana användare som Simon beskriver, men det är tråkigt som utvecklare, för att så här, ja, du får använda en sån shortcode. Det är liksom det som är API som exponeras från de här pluginsen.
Hej kära lyssnare! Vi börjar närma oss årets slut, vilket brukar innebära att man funderar på planer inför det kommande året. Ett av mina planer är att försöka gå på mer konferenser, och vad passar då bättre än att börja året med sponsorn av detta avsnitt, Svethugg. Svethugg 2024 går av stapeln den 7 och 8 februari i Liljeholmen i Stockholm. Och biljetter kan köpas på www.svethugg.se redan nu. Svethugg är nog en av mina favoritkonferenser, inte minst på grund av dess .NET-fokus. Jag gillar även att den är lagom stor, samt att det är en bra blandning av både professionella talare och entusiaster som vill berätta om det just de brinner för. Att konferensen är lätt att ta sig till kollektivt från i stort sett hela Stockholm gör inte saken sämre. Och just det, Svethugg drivs ideellt, vilket innebär att biljettpriset är mycket lägre än vad en konferens brukar kosta. Endast 3950 kronor. Så vänta inte för länge, hoppa in på www.svetug.se och beställ din biljett idag. Så ses vi där, helt enkelt. Jag höll på att labba en massa med WordPress till och från under de senaste 15 åren. Jag kommer tillbaka till det med jämna mellanrum. Och jag minns att det finns ett väldigt stort ekosystem med just pluginen som du säger, men även färdiga mallar. Och när man tittar på vissa av de här mallarna, man blev ju mörkrädd. För det var liksom, ja men... Det gick för långsamt att använda den riktiga WordPress-vägen, så vi bara skriver och läser direkt från databasen. Det var liksom sådana saker. Och jag undrar om det hör ihop med... Jag håller på och letar vad det är som gör att man känner inför PHP på det sättet som man gör. Och jag tror att WordPress är, precis som du säger, det är en stor ingrediens i det. Och en stor ingrediens i WordPress är inte själva WordPress, utan det är liksom allt runt omkring. Alla plugins och mallar och hosting. Liksom. Det är en extremt skiftande kvalitet på allting.
Mm. Framförallt just kring när vi pratar om så här deployment och sånt, det minns jag från. Det har väl kanske blivit lite bättre, men då när jag höll på med det, så var det är ju problematiskt att väldigt mycket config ligger i databasen. Och det finns liksom inget bra sätt att hantera den typen av förflyttning mellan olika miljöer eller från staging till produktion, om du har konfat upp liksom, ja men VP Forms till exempel. Konfar du det och skapar nya formulär, så kommer det ligga i databasen, säger jag utan att ha tittat jättenoga på VP Forms. men det är ju det klassiska liksom problematiken, att så här, då måste man i princip göra det i produktion, eller så får man jättejobbiga, du måste typ droppa produktionsdatabasen och peta in en uppdaterad. Och det känns ju inte bra i magen.
Mm. Om vi tänker oss WordPress och sen har vi Laravel. För de har båda en kärna, och så har de ett ekosystem runt om sig, som jag förstår det. Eller hur? Visst är det så att det finns Laravel, och så finns det liksom alla de här kringtjänsterna som de erbjuder. Som hosting och loggning och så vidare. Har ni någon erfarenhet av dem? För jag upplever att Laravel är ändå snyggt skrivet.
Mm. Vi, som Alex sa, så vi började kika på Laravel för typ 2 månader sedan. Så med det som varning då, så det som är lite häftigt tycker jag, dels att de verkar ha tänkt ut hur man kopplar ihop PHP och Laravel till Node-ekosystemet för frontend. Nu jämför jag dels med Django, där de, liksom, de vill absolut, eller min bild därifrån var att de vill inte liksom beblanda sig med Node på ett sätt. Medan i Laravel så har de ju opinions om att det är Vite som gäller för frontend-delar, och de har liksom sätt som typ kopplar ihop Composer med Node. Och Composer är ju pakethanterare till PHP, men att man kör liksom ett vanligt byggsteg, och finns det med någonting som måste göras med frontend assets, så sker det liksom bara. Medan man i andra ramverk har liksom behövt hantera det vid sidan av. Det tycker jag är ett stort steg framåt. Det andra gillar jag väl, tycker jag, att det är så stort på ett bra sätt. Att om jag får med Django, så vill du lägga in någonting för, ska vi hitta på payments eller för subscriptions eller något annat vanligt, så finns det mycket, ofta liksom first party till Laravel. De har ofta namnen, eller lite som AWS-namngivning, att de heter ju typ Nova eller Flashbang eller något sådär. Men det finns ju mycket, och att liksom det finns ett tänk kring allting, att det ska hänga ihop, tycker jag är rätt fascinerande. Vi använder något som heter Filament, och där, jag tror det konkurrerar med Nova, men det är ju sätt att bygga admin-paneler på, och jag tror även liksom, det är inte bara för ren admin och backoffice, utan du kan använda det för att bygga upp GUIn som är som customer facing också, och det går ju liksom sjukt snabbt, och det känns ändå inte som att man är inne liksom i tredjeparts, det hänger ändå ihop på ett snyggt sätt.
Och allt har ju bara funkat också hittills, alltså vi har inte haft några, jag kan inte komma på att vi har liksom suttit och kliat oss i huvudet över att typ sådär, att det är någon kompatibilitetsproblem mellan olika, nu har vi liksom ett helt nystartat projekt såklart, så att det är ju bara några månader gammalt. Men jag kommer ju från och har sett väldigt mycket med JavaScript och Node-världen, och där är det ju, brukar det ju sällan inte vara några problem med liksom, kompatibilitet mellan olika paket och liksom att ja, men nu måste vi öppna React för att, ja, du vet. Den problematiken har ju inte funnits här, och jag tycker det känns som att det finns mycket positivt att säga om Laravel. Dokumentationen är ju riktigt bra. Bara en sån sak är ju...
Ja, ni nämnde Django ett par gånger, och det är väl Pythons
exakt
sätt att bygga webbapplikationer. Och nu har jag jättelänge sedan jag byggde något med Django, och jag har inte byggt någonting med Laravel. Jag har bara kikat på det, men jag upplever det som att Django känns som ett, liksom ett hobbyprojekt mot Laravel som känns väldigt professionellt.
Jag kanske fortfarande är lite partisk, för att jag har ändå 10 år med Python innan jag liksom tog steget till PHP. Så där. Men det finns ju stora saker som är byggt på Django. Jag tror det mest kända är kanske Instagram, som från början, nu är det svårt att veta liksom hur mycket som är kvar från den koden, men att det var liksom ett Django-projekt från början. Och får jag lite tid kan jag komma på några fler saker som inte är så hobbyaktiga. Liksom. Så att det som är häftigt med Laravel där i jämförelse, det, jag har snackat lite om det innan också. Du Alex, hade sett någonting om så här, The Dark Ages of Rails för mig, den här dokumentären kanske. Eller Dark Period eller något.
Att där omkring... Ja, precis. När det var Webpack, då hade jag lämnat Rails, så jag är inte riktigt med. Men det är väl någonting kring att de inte ville... Alltså, Rails har ju någon egen sån sprocket, eller vad det heter. Asset Pipeline. Och så började det hända ganska mycket i JavaScript-världen, och då blev det väl någon clash där.
Och lite liknande i Django upplever jag, att man var sen liksom att anamma eller liksom på något sätt erkänna att Node har liksom vunnit den här frontend-delen, så att vi behöver inte försöka bygga vår egen asset pipelines och allt vad det är. Medan man i Laravel har liksom snarare, för det kom väl senare, nu har jag lite dålig koll på historiken sådär, men att Laravel är sprunget ur Symfony, men första versionen var typ 2010 eller något av Laravel. Och då var väl kampen redan över. Så det gör väl att mycket, de har liksom kunnat leapfrogga förbi de här åren då det vart stök liksom, på grund av att Node fanns där. Men att man vill också göra häftiga frontends liksom, på Django eller Rails-sidan. Typ. Medan i Laravel så har man bara sagt att ah, men vi kör på Livewire då, som jag vet att du är förtjust i HTMX och så här. Livewire är väl typ motsvarigheten fast knutet till Laravel liksom.
Ja, precis, det var faktiskt min nästa punkt här, för jag följer skaparen av Livewire som heter Caleb Porcio. Han har en jättebra podcast som jag kan rekommendera. Han bara, det är mer som en som blogginlägg fast i poddform, så rekommenderas varmt. Jo, han Caleb Porcio är som sagt, han skrev Livewire som påminner väldigt mycket om Liveview, som påminner väldigt mycket om Blazor, som typ påminner om HTMX, men det HTMX tar en liten annan approach. Caleb Porcio, precis som Simon sa här nyss, han har även skrivit alpine.js, så han rekommenderas en följning. Men jag gillar väldigt mycket den här approachen, att det mesta sköts på servern och HTML-diffar skickas till klienten som sen pusslas ihop av Livewire eller Liveview eller Blazor. Har ni testat det någonting?
Indirekt genom Filament, för där i senaste versionen av Filament, som jag tror kom ganska nyligen, har man gått över till Livewire 3. Man kanske var på Livewire innan förresten, men det används under huven. Men vi har än så länge kunnat hålla oss till som standardkomponenter i Filament, så jag tror inte vi har behövt gå in på djupet liksom med det underliggande i Livewire. Men jag håller med om det här, att det är ju skönt att kunna hålla sig till ett språk och att kunna ha kunna ha logiken samlad på ett ställe och state-hanteringen om den MySQL i botten, liksom att man behöver inte ha state en gång till liksom på frontend. Den där känns som en väldigt stor vinst ofta.
Precis, dels det, men sen även att man inte behöver liksom upprätthålla två build pipelines och två uppsättningar tooling och pakethantering och det är väldigt mycket, så jag är liksom acceptera gladligen lite magi i utbyte. Att inte behöva ha koll på alla de grejerna.
Mm.
Och därför var jag nyfiken på vad er erfarenhet. Men det låter ändå som att det funkar.
Ja, vi har väl... Ja, men vi har dels, ja, men på backend-sidan har vi inte riktigt behövt göra så mycket med Livewire och custom så. Men för första gången på väldigt länge, för min del, bygger man liksom en klassisk customer-facing site. Alltså man har jobbat många gånger mycket med liksom, så här, det var mobilappar i React Native eller det var så här, interna verktyg och så. Men, så att det kände man lite när man satte sig med WordPress och liksom så här, ja, hur gör man nu då, så här, om jag inte har jag har inte React eller liksom, för det väl annars har ju varit en så här go to verktyget på något sätt för fronten. Så där kör vi ju nu HTMX och Alpine, och det tycker jag har varit riktigt riktigt schysst, och det var en väldigt bra grej att komma tillbaka till POP, om man säger, och liksom en mer gå tillbaka, om man får använda det uttrycket, att liksom kanske omvärdera lite vad man använder för verktyg till vad. Att det finns liksom enklare sätt, behöver inte vara så komplext alla gånger.
Mm. Jag vet inte om vi nämnde det här, men hos kunden så är det liksom en del som är public web, som är WordPress, och sen så har vi delar där vi integrerar med andra fordonsdatasystem och så, som är skrivet i Laravel. Och Laravel-appen servar WordPress med data. Så det är därför som vi... Eller därför var det... Vi kände inte till Livewire när vi började bygga. Men jag tror... Så det är ju HTMX och Alpine på WordPress-delen som pratar med Laravel-delen då.
Just det.
Så, jag vet inte, om det är någon lyssnare eller någon som har något tips om så här gör man för att köra Livewire, trots att det liksom är WordPress runt omkring. Det hade kunnat varit ganska... Det hade förenklat våran vardag lite grann. Men HTMX är också väldigt lättarbetat. Så att, medan på sidan då där det är ren Laravel, där kan vi hålla oss till Livewire också då. Så där behöver vi inte ha HTMX.
Hur är det med andra delar som PHP kanske inte har varit så jättestarkt på förut, som typ testning? Har den liksom en bättre testningsmöjligheter än vad har varit tidigare?
Ta den då, Alex.
Nej, tack. Nej, jag menar, ja, alltså Laravel har ju väldigt bra struktur och liksom det är förberett väldigt bra för testning, som man kan förvänta sig liksom i ett modernt ramverk. Och där den kör POP Unit, nu testade vi och ändrade till något som heter PEST. Men det tror jag mest är lite så syntaktiskt, hur det ser ut. Man kan skriva dem lite snyggare, liksom, definitionen på testerna och sånt där.
Man får den där expect this, den typen av syntax.
Okej, just det. Och de här testerna, kan man köra dem i liksom en... CICD pipeline, hur bygger man och deployar Laravel projekt?
Ja, vi, alltså kunden använder så här väldigt klassisk hosting, cPanel, och ska man säga, så där har man ju stöd out of the box för POP förstås, och det finns liksom en MySQL eller en MariaDB, även Redis liksom där, och det, jag vet inte om det är som är inbyggt i cPanel eller om de har lagt in någon typ av extension, men det finns liksom Laravel-specifika delar, typ för Laravel Worker eller Horizon, som är något annat ord för Workers, eller någon nyare version av Workers typ. Mm. Så att det har varit ganska smidigt. Vad vi gör, man kan i cPanel kan man liksom ha ett eget internt Git-repo, så vi har lagt upp det som att kunderna använder Bitbucket, så vi har liksom huvudkoden och CICD ligger där. Sen så kopplar vi bara upp från Bitbucket Pipelines, som det heter, till cPanel-servern över pusha koden. Och sen så lägger man kan ha ett skript på cPanel eller i liksom Git-koden. Och på repot som det är bara en spegling som ligger på cPanel, och den drar igång någon typ av deploy-skript. Så där har vi, det är liksom bara steg som vad man kör, Composer, Install, POP, Artisan, Migrate, någonting för cachning, jag tror PHP Artisan Optimize. Och sen kod som bara flyttar till rätt folder på cPanel.
Just det.
Och vi har ju inte 10 år av cPanel eller som PHP DevOps jobb i ryggen, så att det här kanske är, jag tror inte att det är på väggarna, men det kanske finns snyggare sätt att göra på, men liksom det funkar bra så här. Så jag vet inte, cPanel är väl som en blandning då blir det mellan Bitbucket, CI/CD och det som finns på cPanel. Vi har liksom försökt att hålla oss ändå till så vanilla som möjligt. Hade vi valt hosting själva liksom utan någon historik och sånt, då kanske man hade sneglat på något annat, men kunden är van vid det här och det funkar helt okej. Okay, liksom.
Visst, finns det brandad hosting eller vad man ska kalla det för Laravel? Visst är något eget moln?
Precis, visst är det där som är Laravel Forge är något verktyg för spinna upp typ Laravel-maskiner. Och där finns det väl någon hosting också. Eller om det är typ att man betalar för att få ett GUI på Forge. Så tror jag att det var. Men att man så då, genom det blir det enkelt att spinna upp maskiner som kör det som behövs. Typ. Och så är det någon till del också med om man vill splitta upp det att ha separata. Alltså en burk för MySQL, en för POP och en för något tredje som den jag tappar namnet på. Men vi använder inte det. Där då. Men det är säkert skitbra.
Är det något ni saknar då? Nu har ni bara jobbat i 2 månader, men är det något som ni liksom, shit, det här hade varit jättenice att ha?
En grej jag kommer att tänka på, men det kan man ju lösa på andra sätt, men det att om man är van vid att ha kört, om man säger Python, Java, Node, att man har långlivade processer och så vill man, typ det här är data som vi vill ha i minnet för att det ska agera cache eller det ska bara finnas där. För att slippa en roundtrip till databasen. Mm. Där kan jag ha saknat någon gång. Jag ville liksom, för det här körs ju liksom på en maskin och en, det behöver liksom inte skala och vara flera processer, så att det är en jättesnabb cache att ha saker i minnet. Men det är ju lite lurigt då med POP. Så det är väl en grej som jag kan sakna lite från miljöer där processerna lever länge.
Simon och Alex, det har varit jätteroligt att prata om POP och inte bara POP med er. Den stora slutsatsen jag får med mig från det här samtalet är, som du Alex sa här i det som vi klippte bort, är att det kanske inte är språket som är avgörande för om det man bygger är framgångsrikt eller inte. Ofta hade man kanske klarat sig med liksom Excel och pappersflyers lika bra. Lite som du nämnde, som det här formuläret som drog in några miljoner i omsättning. Vi kanske borde lägga mer tid på att bara bygga saker och inte lika mycket tid på att vara upprörda på programmeringsspråk. Vad säger ni?
Jag håller helt med. Och när man känner så kanske att sitter man i WordPress eller något annat POP och vill komma in i en liksom riktigt mysig miljö, så finns Laravel där och funkar ju på samma. Det kräver inte något extra av hostingen, så att det kan kanske är ett ganska litet steg också. Och som gammal Django-kramare och liknande Alex och Rails kanske, så man känner sig snabbt hemma i Laravel och att det till och med vassare kanske än där man suttit med förut.
Grymt, vi avrundar med de orden. Alex och Simon, tack så jättemycket för att ni ville vara med.
Tack så mycket,
tack själv.